I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Vi går in i rapportperiod nu och då passar det väl att välkomna vår nya huvudsponsor, Pinpoint Estimates.
Pinpoint är plattformen för dig som vill se vad andra har estimerat inför dina aktiers rapporter. Vi har redan sett vinstvarningar från en drös med bolag som Electrolux, Thule och NCC. Så om det någon gång är bra att ha koll på estimaten för sina bolag så är det ju nu.
Det är det verkligen. Och på pinpointestimates.com så kan du enkelt och helt gratis se vad andra investerare har för estimat för dina bolagsrapporter. Så principen är enkel. Lämna estimat för att se.
Allt du behöver göra för att se andras estimat och Pinpoints konsensusvärde av dessa är alltså att dela med dig av ditt eget estimat inför rapporten.
Precis, så vi säger stort tack till vår nya huvudsponsor Pinpoint Estimates. Och idag har vi den stora äran att ha med oss Johan Roslund.
Varmt, varmt välkommen Johan och stort tack för senast.
Tack själva.
Hur är läget idag Johan?
Jo, men det är jättebra. Det är fortfarande stökiga tider på börsen, men det är, ju, är man aktieintresserad är det där som är roligt.
Vi kan väl börja med att gå igenom din bakgrund lite. Så hur kommer det sig att du hamnade i finansbranschen?
Nej, men jag fick i julklapp ett medlemskap i Unga Aktiespararen, gick i årskurs 8. Sen var jag på lite events och vann en prenumeration på Affärsvärlden som jag läste varje vecka. Så då blev jag mer och mer intresserad. Pluggade finans. Sen var det faktiskt väldigt hett med e-handel ett tag. Så att jag började min karriär som CFO i e-handelsbranschen. Men har sen jobbat med VC och fondförvaltning och nu som egen.
Och innan du började investera på heltid så var du förvaltare på JP Bullhound. Kan du berätta lite mer om vad du gjorde där och vilka bolag du fokuserade på?
JP Bullhound har ju 3 publika fonder. Så att de har en stor techfond som investerar i de stora techjättarna. Sen har man en hedgefond och en e-sportfond också. Men tanken med fonden är att investera i de ledande techbolagen. Och man har ju kontor i San Francisco, London och Hongkong, så att man har en bra pejl på de olika bolagen.
Är det samma bolag som du investerar i nu som du tittade på när du var förvaltare på JP Bullhound, alltså från ditt privata investmentbolag?
Nej, men som jag ändrade så är det väl att jag har fortfarande de stora techbolagen som bas. Sen ungefär halva portföljen är nordiska techbolag. Och så lite onoterat, men i den här marknaden är det väldigt... Värderingarna kommer ner väldigt på börsnoterade, så är det bara noterade bolag just nu.
Ja. Jag tänker att vi idag ska fokusera lite extra på just techbolagen och kanske framförallt de större då och amerikanska techbolagen, även lite kinesiska. Så vilka av de här bolagen tycker du är mest intressanta just nu och varför?
Det där är ju alltid en svår fråga. Det beror ju på vad man letar efter lite. Just nu som marknaden ser ut så skulle jag lägga pengarna där man har relativt begränsad risk. Och bland de riktigt stora så är ju Microsoft och Alphabet 2 bolag som både är så stora, har så stora nettokasser men också bra affärsmodeller, att de kommer klara sig väldigt väl de närmaste åren.
Ja, på tal om det så brukar ju Google Search ofta lyftas som kanske den businessen som har bäst moat i hela världen. Så vad tror du om det? Alltså vad ska bräcka Google Search? Finns det någon typ av konkurrens som skulle kunna slå ut det på sikt?
Ja, men största risken är ju regulatoriska. Det är ju ett globalt monopol. Det är bara Kina och Ryssland där man inte finns av förklarliga skäl. Så att det är ju det regulatoriska. Men de är så överlägsna. Man ser ju till och med att Apple skulle ju ganska lätt kunna lägga in en egen sök för att de har reachen, men de har valt att inte göra det.
Vad tror du om Amazon i termer av sök? För just produktsök har ju de tagit ganska mycket market share från Google.
Nej, men i USA så är Amazon så otroligt stark. Där är man ju första destination för produktsök. I Europa, på tyska och spanska och engelska marknaden är man ju också rätt stor. Men jag tror att Google har, det är ju bredden. Jag tror Google Maps är jätteintressant att ta mer marknadsandel när det gäller offline till online. Alltså att göra det lättare att hitta vanliga butiker, men gör det när man är på mobilen. Så att absolut, Amazon är ju jätteduktiga på, man ser att deras annonsdel växer ju väldigt kraftigt. Mm. Men jag tror det är så stor marknad så att det är ingen som skrämmer Google.
Men tror du att Amazon skulle kunna konvertera där de är starka i sök på produkter till någonting annat också inom sök? Eller tror du liksom att det avgränsas där?
Självklart, de expanderar ju sin business hela tiden. Man ser ju det inom media, men jag tror att de har så mycket att göra på alla sina delar, så att jag tror inte att de kommer gå mer head to head.
Har du blivit mer bullish på Alphabet nu när Meta, alltså Facebook, har fått problem efter den här iOS-förändringen?
Ja, men pratar man med gamla kollegor i handelsbranschen så ser man ju att de har ju lagt över en hel del pengar från Facebook då till Google. Även mobilspelsbolag har ju jättesvårt att targeta rätt med Facebook nu. Så att Google är ju den klara vinnaren. Sen så har man ju också, konjunkturdelen där. Att Google har ju konverterande, alltså att man söker för att man vill köpa någonting. Medan Facebook har haft en större andel av liksom, brandbyggande.
Mm. Vad tror du kommer hända då med Metas problem här kopplat till iOS 14? Alltså kommer de förlora en stor del av ads-businessen, eller vad kommer ske framåt?
Alltså Facebook är ju otroligt duktiga på, och de är ju väldigt snabbrörliga. Man såg det på hur snabbt de har kopierat delar från Snapchat till exempel. Så att jag är inte orolig egentligen, men tillväxtmässigt och framförallt liksom att växa vinsten kommer vara svårt närmaste åren, tror jag. Och det ser man ju i värderingen, om man ser hur det packs i kursen. Ser man de senaste 5 åren så är de ner 20%.
Vad är det som gör att du tror att det kommer vara svårt att växa vinsten? Är det mycket konkurrens från TikTok, lite sämre ekonomi globalt, eller är det något speciellt liksom?
Det är nog alla de där. Det är flera olika stick från flera håll. Sen har de ju många nya initiativ som är jättespännande. Även om jag tror inte att Metaverse kommer bli kanske så stora som Meta vill utge det för att vara, så kommer det absolut vara en tillväxtdrivare framöver.
Och när vi ändå pratar om de här bolagen, vad tror du är mest intressant på sikt då av Google Cloud, Microsoft Azure och AWS?
Det där är ju 3 jätteintressanta produkter som tyvärr är väldigt inbakade. Man kanske får mest exponering om man köper Amazon-aktierna. Där, om man pratar avknoppningar, så tror jag att den skulle skapa rätt mycket värde, och den är ju inte jätteknuten heller till övrig verksamhet. Så att jag tror alla har sin plats. Microsoft Azure, den är väldigt kopplad till andra Microsoft-produkter. Google var väldigt kopplade till AI till exempel, så kör man mycket Google TensorFlow som är en open source som är ledande inom AI. Då så funkar den bäst på Google Cloud.
Och vad tror du kommer ske givet de här regulatoriska påtryckningarna som vi ser gentemot de här bolagen? Kommer till exempel AWS särnoteras?
Jag skulle vilja se det. Det pratas ju mycket om att även YouTube skulle kunna särnoteras. Det kanske skulle vara 30% av Alphabets börsvärde till och med. Man pratar ju om 400 miljarder. Men där finns ju en naturlig koppling, alltså med ads. Att man delar teknologi och man kan dra användare till varandra. Men e-handel och cloud, visst, det började med att man behövde väldigt, väldigt avancerat cloud för att kunna klara av pikarna runt jul. Men idag så skulle man ju lika väl kunna vara en kund till AWS som man har som ett dotterbolag.
Precis, och Amazon är ju största kunden till AWS, alltså ja. Amazons e-handel, vilket är rätt kul. Och Netflix är också en väldigt stor kund. Men sen är det också många tredjepartsförsäljare på Amazon som också är kunder till AWS, så då skulle det kunna vara någon typ av datafördel som de får där också ju. Mm. Alltså gentemot konkurrenter egentligen. Men vad tycker du är mest intressant inom Alphabet? Är det Google Search eller YouTube?
Ja, det finns ju många delar. Other bets finns ju en hel del med kring självkörande som kan vara intressant på sikt. Den är ju ganska bra att man inte satsar lika mycket på vad som man gjorde förut. Men tillbaka till din fråga, vad som är intressantast. Nej, men det är ju självklart söken som är det man köper. Sen så Android, superintressant. YouTube som du säger också. Något man vill äga.
Mm. Och jag tänker att Google Search är ju redan så etablerat globalt. Alltså, finns det mycket tillväxt kvar där eller handlar det mer om pricing power?
Nej, men samtidigt så vi är ju väldigt mycket online här i Sverige. Men online-annonsmarknaden har ju fortfarande väldigt mycket marknadsandelar att ta globalt. Kollar man på mindre utvecklade marknader så är ju fortfarande rätt mycket tidningsannonser, tv-annonser.
Och den här globala minimiskatten som har diskuterats lite, hur tror du till exempel att Google kommer påverkas av det och andra techjättar för den delen?
Det är inget jag kollar närmare på. Självklart, det finns precis som antitrust-grejer och andra typer av regleringar så är det där en fråga. Det handlar också om dollar. Dollarn är stark. Det är också negativ just nu. Det är lite externa faktorer som jag inte riktigt tittar jättenära på. Även om man ska självklart väga in det i värderingen.
Mm. Och du nämnde ju stabilitet tidigare och till exempel Microsoft, att det också kunde vara ett bra play. Vad tror du kommer hända med det här eventuella förvärvet av Activision?
Jag tror att om de inte får okej från konkurrensmyndigheter så kommer nog Microsoft-kursen gå upp på det. För budet las ju i en helt annan aktiemarknad och Activision har ju tappat lite värde nu att budet inte ska gå igenom. Annars brukar det vara lite tvärsom att man kanske till och med handlas över för att man ser konkurrerande bud.
Det var faktiskt lite kul, en anekdot på det. Det var ju att jag var ju på Berkshire Hathaways årsstämma. Det var ju precis när Buffett hade blivit involverad och köpt Activision då i hopp om att budet skulle gå igenom och att göra den arbitrageaffären. Då sa Buffett på scen att Microsoft have the money och att vi får se vad som kommer hända. Och så satt ju Bill Gates i publiken och nickade glatt då. Sen en liten kul anekdot på det bara. Ja, verkligen. Och hur ser du då på att Xbox tappar market share till Nintendo och Sony? Kan det liksom vara en anledning till att de vill köpa Activision? För att stärka liksom sin närvaro inom gaming ännu mer?
Men då ska man zooma ut på några års sikt så kommer ju konsolmarknaden mer och mer gå mot cloud gaming. Det är min uppfattning. Alltså man vill inte ha hårdvara som man behöver byta ut vart tredje år. Så att jag tror hellre att man ska se styrkan i vad man har för subscription-tjänster. Och där är ju Microsoft Game Pass väldigt starka och skulle självklart bli starkare även med Activision. Även om de har ju sagt att de kommer inte, eller jag tror inte de får heller, göra så att Activisions grejer bara får vara på Game Pass.
Vilket område inom det här Big Tech tror du kommer få ökad konkurrens framöver och därmed pressa marginalen också?
Det är en bra fråga. Alltså, jag tror en bransch som är jättecyklisk, det är ju halvledare, eller den har varit det historiskt. Nu har vi sett att det var väldigt svårt att få fram till bilar till exempel. Samtidigt vill USA och EU bygga jättemycket fabriker för att inte alla ska ligga i Korea eller Taiwan som det är idag. Så det är risk att vi får ett väldigt överutbud på väldigt enkla typer av chip. Sen så tror jag att de avancerade chippen, de som man har i mobiler och klockor som behöver vara väldigt små, strömsnåla och snabba och sådär, de kommer nog priset hålla öppet på, men det är nog risk på lite billigare chip.
Och på tal om det, hur ser du på ASML då?
Ja, men det är intressant för att de är ju så över, de kan inte göra rent fysiskt så många maskiner, så att de är ju helt, deras orderbok är helt full närmaste åren. Och det spelar inte så stor roll att det blir överutbud på de här enklare chippen, för de har ju redan sålt maskiner till. Däremot när man ska göra de här väldigt små och avancerade, man pratar väl om 3 och 4, 5 nanometers, då så bör man helt enkelt nya maskiner.
Och vi var ju lite inne på Amazon tidigare och deras största konkurrent inom e-handel brukar ju benämnas som Shopify. Det är ett bolag som har haft det väldigt tufft och aktiekursmässigt senaste året. Hur ser du på värderingen just nu?
Ja, Shopify är väl tillsammans med några andra i den här klubben som har fallit kanske 70-80% från peaken. Shopify hade ju en fantastisk period under covid när alla mindre e-handlare och även en del större ploppade upp och började sälja grejer och gick väldigt bra. Sen nu har de ett problem att de har väldigt hög churn, att väldigt många av de här små Instagram-säljarna till exempel faller av. Samtidigt så gör de stora investeringar i logistik för att konkurrera med Amazon. Så att de inte bara techplattformen med betalningar och appar som är väldigt fin business, utan de bygger även lager och robotlösningar. Så långsiktigt tror jag att det är ett bolag som kan vara lite nummer två efter Amazon, och för de e-handlare som inte vill vara på Amazons plattform utan gör det själva. Men kortsiktigt ser det ju fortfarande jättesvårt ut, för att man tappar mycket kunder och man har mycket, mycket investeringar.
Och Shopify har ju alltid haft någon typ av premievärdering, alltså kontra andra bolag som gör liknande saker. Vad tror du är anledningen till det?
Men det finns ju några BigCommerce, WooCommerce, men jag tycker att när man pratar med kunder till Shopify så är de väldigt nöjda, och väldigt många av slutkunderna väljer dem för att de har bästa erbjudandet.
Och du sitter ju också med i styrelsen i Nordic Asia Investment Group. Berätta mer om din roll på bolaget.
Precis, jag noterade på First North sen förra året. Jag tog över som styrelseordförande på senaste stämman. Min roll är väl egentligen att jag kommer lite mer från investerarsidan och även lite corporate governance via aktiespararna och sådär. Så att jag brukar säga det, att jag är den som kan Kina sämst i, bland alla på Nordic Asia. För att det finns ju ett analysteam i Shanghai. Vi har Ginning som startade, som har varit på Melker Körling och sen på Assa Abloy och åkt runt i Kina.
Och hur ser du på den här politiska risken som verkligen har manifesterats också i aktiekurserna på de kinesiska techbolagen? För bara typ 2 år sedan så var det väldigt hypat. Så vi såg till exempel Charlie Munger köpa aktier i Alibaba och så vidare. Så hur ser du på det här?
Nej, men jag tror nästan alla globala fondförvaltare, de hade ju en liten allokering mot främst Alibaba och Tencent, som var nästan lite så must have aktier. Och nu har nästan alla gått ur, och det ser man ju aktiekurserna. Alibaba noteras ju 2014, och kursen är ju under mot vad det var 2014, även fast det är ett mycket större bolag. De politiska riskerna, det ser man ju bara på Ryssland, de är absolut där. Men jag tror att det gör, alltså till Nordic Asias fördel är ju att det blir svårare och som placerare bara köpa Alibaba och Tencent och sitta still. Man behöver snarare någon med lokal representation som kan marknaden. Och det har också blivit svårare att handla. Väldigt många avnoteras från USA och istället noteras i Kina.
Har du någon favorit bland de här kinesiska techjättarna?
Alltså mitt tips om man är intresserad är att signa upp på Nordic Asias nyhetsbrev. Där står det väldigt utförligt om många bolag. Jag har ju alltid gillat Tencent, eftersom jag är lite till viss del gaming-investerare, och man har League of Legends och Epic och sådär. Så det skulle jag nog fortfarande säga. Sen har det ju alltid funnits, om man ska gå lite djupare, där finns ju en struktur när man kan handla Naspers i Holland och sen så, eller förlåt, Prosus i Holland eller Naspers i Sydafrika om man vill ha ännu mer rabatt på rabatt. Men vi ska nog inte gå in på den diskussionen. Man kan googla lite kring det där. Så.
Jag har för mig att JD.com har varit ett stort innehav i Nordic Asia Investment Group.
Det har det varit. Det har tagits ner lite. Just nu är väl ungefär 7% av portföljen sådana bolag som är noterade i USA. Alltså inklusive Alibaba, JD. Så att man har mer och mer gått mot de lite mindre bolagen. Fortfarande stora självklart, men bolag till exempel inom elbilar, avancerade LED-lysen till bilar och kameror och sådär som är mindre beroende också av konsumentmarknaden.
Men kinesiska elbilstillverkare, hur har du någon syn på dem i relation till Tesla som vi pratat om lite de senaste avsnitten?
Ja, men motsvarigheten till Tesla är väl NIO. Jag träffade dem på Slush i Finland för några år sedan, och supercool vd, coola bilar. Det är väl de som kan mäta sig. Sen finns ju BYD, som Berkshire Hathaway, om man ska nämna dem igen, var investerade i förut. Jag vet inte hur det är nu. Men många har ju haft det svårt och Tesla, ska man komma ihåg, de är ju jättestora även i Kina och säljer till kineser.
Så om vi går in lite mer på din investeringsstrategi då. För någonting som ofta diskuteras på finanstwitter, det är ju investeringar i stora kontra mindre bolag och huruvida man då får en edge eller inte. Det vill säga, om du investerar i större bolag så hävdar ganska många att du inte skulle få någon typ av edge. Vad tycker du om det här?
Men det där jag funderar på mycket. Jag ser det lite som, nästan som en U-kurva, att på de här riktigt stora bolagen är det nästan som att ingen har någon edge, för att de är så pass stora så att man har liksom, de är för stora för att ha detaljkoll på, men har koll på att det inte är en att det inte är en total fraud. Som sagt, man märker själv hur mycket tid man lägger på Google och hur ofta man klickar på de där sponsrade länkarna och att de tjänar pengar på det. Sen så tror jag att väldigt små bolag kan man ha lite mer koll, för det är inte så mycket bevakning på. Men jag tror mellanstora bolag kan nästan ibland vara så att viss information är desinformation. Alltså om man är på en presentation med en vd för ett svenskt bolag och man pratar lite med personen efter och han eller hon liksom står och pratar och man tänker att det här är nog lite sån information, det här är nog väldigt bra att veta. Men sen börjar man inse att så här, varför säger den här personen det till mig så här? Ja, men då kan det nästan vara lite, man ska veta att vd är säljare och då kan man nästan bli lite färgad av det. Så ibland kan det vara bra att inte ha för mycket av fel information. Sen älskar man ju den typen av information när det är någon kund eller så som berättar hur bra produkterna
är. Lite Philip Fisher scuttlebutt.
Ja, exakt. Mm.
Hur räknar du på dina case? Då tänker jag till exempel på värderingsmodellering. Alltså hur långt är tiden du vågar gå ut? Gör du DCF eller tittar du på multiplar till exempel? Hur går du tillväga?
Ja, men med tiden, när man pluggade så var man ju jätteskarp på DCF-analyser. Sen så ju mer man har investerat i bolag så börjar man inse att man har mindre och mindre, om vi kommer tillbaka till ordet edge, på att vara bra på det. Det är ju självklart det som värderar ett bolag, men sen är det ju så pass mycket estimat som man måste göra om framtiden. Så att det har blivit för mig att man gör mindre och mindre så. Jag tycker det är lite intressant, Aswath Damodaran, jag hoppas jag säger hans efternamn rätt. Jag har precis sett Stranger Things, så att jag tänker mer på såhär Demogorgon när jag hör hans efternamn. Men han säger ju att såhär, för 20-30 år sedan när det var väldigt svårt att beräkna saker och det tog väldigt lång tid innan man fick ut finansiell data, då var det många stora fonder som verkligen kunde tjäna pengar på att snabbt få in värderingsmultiplar och bara kunna processera när det var svårt och till och med ha automatiska program. Men idag när marknaden är så transparent så blir det mindre och mindre värde i den typen. Sen så självklart det är rationellt att tänka på det här sättet. Men jag brukar försöka hålla mig ganska enkelt. Kolla på estimaten för nästkommande år och plus ett år. Göra lite egna beräkningar, kanske justera ner eller justera upp. Och sen kolla på EV/EBIT eller free cash flow multiplar. Hade det varit år sedan hade jag sagt EV sales också, men med den har man gått från lite.
Har du några specifika regler för när du väljer bolag? Alltså, behöver det till exempel vara ett lönsamt bolag eller är det någon minimistorlek? Hur tänker du där?
Eftersom jag investerar mina egna pengar så har man ju egentligen inte det. Som fondförvaltare hade man ju väldigt mycket, vilket nästan på ett sätt var bra. Nu så skulle det nog vara bra att sätta upp lite regler, men samtidigt så tycker jag att tar man en mindre position så kan man göra även ett mindre bolag. Men ska man gå upp i storlek på kanske 5% av portföljen eller över, då ska det vara precis som du inne på där, ett lönsamt bolag eller ett bolag som är på väg till lönsamhet men man investerar väldigt kraftigt i marknadsföring som man ser.
Men var det därför du var inne på det med EV sales, att du inte kollar på det längre så mycket? Du vill att det ska vara mer lönsamt nu när marknaden är lite tuffare?
Ja, men precis. Förra året, nästan alla bolag som kom till amerikanska börserna, även SaaS-bolag, de premierades ju på att växa snabbt. Och då får man både köpa mycket marknadsföring, ha dyra säljare, mycket säljaktiviteter. Och det gjorde att man inte var lönsam i det korta perspektivet. Sen hade man ju också väldigt mycket stock-based compensation som man fick justera. Så det var ju väldigt många lager som man behövde justera för. Så att då var det ofta lättare att räkna på dem bara. Hur värderas de till sin försäljning och hur mycket växte de?
Har du allokerat om mycket då sedan förra året?
Ja, men jag har sålt några bolag som fortfarande tycker det är spännande men som det kommer ta tid för aktiemarknaden att gilla.
Vill du ge några exempel?
Ja, med JFrog till exempel i USA som håller på med uppdateringar. Så när man ska uppdatera sin programvara så kan man gå via dem. Det blir mer och mer komplext när det finns många plattformar och sådär.
Och när det inte finns lönsamhet som du berättade, att då kanske du tittade på EV sales i alla fall förra året. Har du någon strategi då att ibland kanske göra lite som Buffett har gjort i vissa case, att du nästan stirrar blint på management och litar på dem? Nu har han ju såklart en värdering ändå. Men då kanske blir mer fokus på det sättet, eller hur tänkte du då när du köpte liksom lite mer EV-salesbolag?
Ja, men management tycker jag är lättare att se i Sverige, för där är ofta de kan vara grundare och stora ägare. I USA har man ju så mycket institutionella pengar, så att även om du är grundare så kanske du äger så här 1% av bolaget. Sen brukar det ofta vara ganska mycket pengar, men det är en helt annan struktur där i ägandet. Men absolut, så här, aktieinnehav, insidertransaktioner, sådana saker är jätteviktigt att titta på.
Och på tal om Buffett så kan vi gå in lite på Ben Graham också. Använder du någon margin of safety när du modellerar, och hur implementerar du det i så fall?
Nej.
Varför inte?
Nej, men alltså jag ser mig lite som värdeinvesterare i grunden, även om jag, när det gäller teknologi så får man nog ibland gå ifrån det och så här, köpa det bästa även om det inte är billigast. Mm. Så därför har jag lite svårt med de teorierna som funkade väldigt bra när det var en väldigt intransparent marknad, och där kanske inte, det fanns ju techbolag då, men då var det ju liksom järnvägar och kullager och den typen. Det är väl lite därför.
Ja, det har vi väl också sett ett skifte på Berkshire Hathaway också. Jag tror att Buffett sa, om det var på 70- eller 80-talet, att han var 15% Phil Fisher och 85% Graham. Men nu har vi ju sett Berkshire Hathaway köpa Stone Co. i Brasilien och Snowflake och Amazon. Och så att det har gått till att mer vara, kanske lite mer som du säger också, att inte bara titta på väldigt låga multiplar.
Verkligen, med och att det största innehavet.
Ja. Hur tänker du kring koncentration kontra diversifiering?
Jag är ganska diversifierad. Jag tycker att det är väldigt kul. Så att ibland när jag hittar bolag, sätter mig in i dem, så kan jag ta en lite mindre position. Så att jag brukar ligga på kanske en 40-50 bolag. Men huvuddelen är en ganska stor del av portföljen.
Hur stor del är liksom huvuddelen och hur många bolag är det då?
Nej, men topp 5 brukar väl ligga på kanske 30-40%.
Är det lite från din tid som fondförvaltare att du liksom har det här med mycket innehav med i bakhuvudet på grund av det?
Jo, men både lite den diversifiering. Sen så ibland när jag vill gå in i en bransch i ett tag, och jag har fortfarande kvar några sådana bolag, liksom starka luxury brands. Men då har jag köpt lite som en korg av LVM och Moncler, Hermes. Och då, jag skulle kunna köpa bara en av dem, men ja. Jag kan inte riktigt den branschen, så då valde jag att gå på liksom de tre största. Där.
Har du någon favorit bland luxurybolagen?
Ja, men LVMH måste man ju nästan ha som favorit. De är fantastiska också, hur de har lyckats med förvärv.
Mm. Jag tror att Louis Vuitton utgör väl 50% av EBIT i hela LVMH-koncernen bland 80 brands, och 30% av sales eller någonting sånt där. Mm. Så då blir det verkligen ett bett på LV.
Exakt. Nej, men då Hermes kan vi också nämna. De är alltid jättedyra till P/E-tal. Det är lite som Adyen, där holländska kortbolaget, som alltid jättehöga P/E-tal. Och jag vet, när jag köpte Hermes så tänkte jag så här, det här kommer nog gå sämst, men jag köper ändå. Och det har gått bäst av de här tre. Så att ofta så kan det vara så att, och framförallt inom luxury, att så här, köpa det bästa betalar sig, för att de har ju sån himla kö på sina grejer. Så att även om det nu är lite lågkonjunktur och så här, det har varit covid-restriktioner i Kina, så att de har liksom 2-3 års väntetid på många grejer.
Hur stor size vågar du ta i ett case som mest? Och har du någon nedskriven regel för det?
Nej, det har inte. Men det brukar sällan vara mer än 20%.
Har du applicerat några särskilda mentala modeller till din investeringsstrategi? Till exempel time in the market beats timing the market, eller circle of competence, probabilistic thinking?
Nej, men det är nog inte något jag har rent nedskrivet eller tänkt. Sen så blir det ju med tiden att man försöker gå igenom sina misstag och inte göra dem igen. Sådana grejer som att snitta ner sig, det är ju en grej som är svårt när man är så här lite värdeinvesterare i grunden. Då tycker man ju ofta att det är billigare när det går ner, så undvika att göra det. Var ganska självkritisk. Min gamla paret på GP-bullan, Inge Heidon, sa ju alltid så här: vad vet du egentligen? Om man tar ett bolag där man har hört något från någon annan, men vet du egentligen? Nej, ofta är det ju inte så. Sen kan man ju inte vara kritisk över allt, för då kommer man ju inte handla en enda aktie, så att man får göra det med måtta. Mm. Men.
Och på tal om det där också, liksom lärdomar och investeringsstrategi och så vidare, vilka är dina största misstag som investerare, och vad har du lärt dig från dem?
Nej, men det är nog just de här två grejerna jag var inne på, men ofta så här, och kanske sälja direkt. Man blir ju ofta lite confirmation bias heter det väl, att när man väl har köpt något så vill man gärna bortförklara stora insider sell, eller att en tydlig signal nu tycker jag att om så här CFO säger upp sig och lämnar, det brukar ofta vara sånt som man ska sälja direkt på. VD:n liksom sitter ju ofta ganska löst generellt liksom, för styrelsen, det är liksom deras huvuduppgift liksom, att hire och fire VD. Men CFO sitter ju på all data. Han eller hon är ofta lite mer rationell. Så ser man att en CFO lämnar och kanske till och med går till ett bolag som inte är lika prestigefullt som det här bolaget som personen var på, ja, men då ska man nog dra öronen åt sig.
Intressant. Du började jobba i finansbranschen 2007 och det var ju samma år som du började plugga på Handels. Vad hade du önskat att du visste då som du har lärt dig under dina 15 år i finansbranschen?
Oj, först 15 år låter ju väldigt länge. Nej, men det beror på lite hur man är som person. Men för mig så tycker jag att det är att man ska vara ganska självkritisk mot vad man hör. Vem säger vad och i vilket syfte. Jag kan ofta bli ganska hänförd om det är någon VD som är väldigt, väldigt positiv kring bolaget eller något annat man hör. Så verkligen fokusera ibland på de personerna som säger grejer utan att ha något syfte med det. Ett exempel kan vara för några år sedan, det var en tjej som hade jobbat inom gamblingbranschen, och så frågade jag så här, ska man köpa Kindred eller Betsson? Och hon svarade inte på den frågan, hon sa bara att nej, men Evolution, den produkten är så bra, de är så mycket bättre än alla andra. Och det var väl en 8-10 år sedan eller något sånt där, så att hade man lyssnat på henne då hade man ju varit med på en riktig resa.
Verkligen. Och hur gör du för att hitta inspiration till nya case?
Det är lite blandat. Alltså på Stockholmsbörsen så, som jag sa det, när jag började med aktier så gick jag igenom i stort sett alla bolag på börsen. Och sen så, när jag var IPO-er så har jag i stort sett tittat på alla. Så att man har väl en liten så känsla för alla bolag. Sen så har man ju ofta ibland lite agg mot bolag. Det kan vara att man tycker att de har gått upp för mycket, att man har missat, och så tittar man inte på dem igen på grund av det. Men om någon lyfter fram något kring de bolagen, eller att man hör något positivt från någon som använder tjänsterna, så brukar jag titta
det på. Det låter ju väldigt matigt att titta på alla IPOs. Så ungefär hur mycket tid lägger du då, och vad tittar du på om du gör en snabb screening på ett bolag som ska göra IPO?
Nu är det ju inte så svårt. Det var ju jättesvårt i november förra året. Då var det väl kanske en per dag i Sverige och lite fler än det i USA, och så var det spackar och allting. Nej, men jag tycker affärsvärlden har ju en väldigt bra genomgång ofta av IPO-er, så där kan man ju få ett lite så här snabbt hum när man ska titta vidare på.
Och du hänger ju också en del på Finanstwitter och har väl 4-5 tusen följare, tror jag. Så hur använder du dig av Finanstwitter?
Men jag tycker det är kul att posta när man hittar någon intressant statistik eller jämför bolag eller värdering eller så, och sen hör vad andra har för input att komma med.
Så vad tycker du är bra och dåligt då med Finanstwitter? Finns det någon downside också?
Ja, men det är väl att så många är anonyma, och det gör väl att ibland kan ju tonen vara lite tråkig.
Om du kollar i spåkulan lite, vilka trender och teman tror du kommer vara väldigt stora på 2030-talet?
Ja, det är en jättelätt fråga. Nej, men man kan ju dra... Det där blir man ju färgad av lite vad man hör och ser för stunden. Jag tycker ju Nvidia håller på med supercoola grejer. Både när det gäller digital twins och för B2B, och kunna se hur saker kommer... Simulera grejer i framtiden. Till exempel vad som behöver underhåll. Man kan ha det för att se hur en skogsbrand ska sprida sig. Allting kring sådana grejer är ju jätteintressant. Sen så på ett mer B2C-perspektiv så tycker jag att allting som löser ens vardag. Man säger det som barnförälder, att småbarnsförälder, att allting som sparar tid är ju jätteviktigt för en. Och det är så mycket grejer som är ineffektivt idag. Bara att hitta var man har meddelanden. Man skriver meddelanden på Twitter och Messenger och sådär, liksom en AI-assistent som kan sortera allt det där.
Ser du något speciellt bolag som skulle kunna vara stora inom det området?
Ja, men man återkommer ju till tech-giganterna så här. Har man som Google 100 miljarder i dollar i nettokassa, det är klart att liksom, man kan både utveckla det själv, och kommer någon annan före så kan man lägga ett bud. Så Google, Amazon, Microsoft, Apple är väl de som ligger bäst till.
Och utifrån det här då, vad är dina tre topics just nu och varför?
Ja, men som vi var inne på, sätt i risken om man ska prata big tech, så Alphabet, Microsoft och kanske slänga in Nvidia då, på riktigt lång sikt. Så ska man ta lite svenska bolag, så Evolution var vi inne på. Plaid tycker jag är intressant, jätteskrämmande nu med renovering och sådär, att de kortsiktigt kommer få lite tufft. Det är ju inget, det är inga återkommande intäkter, men bra produkter, och kan man få in lite energibesparande grejer i det där också, så tror jag det kan bli riktigt bra.
Nu kommer vi bort lite från big tech, men vill du köra investeringscaset på Evolution, och då tänker jag framförallt kopplat till de här riskerna som folk brukar lyfta nu. Alltså, vad tror du kommer ske med de regulatoriska påtryckningarna som eventuellt kommer?
Ja, men det är väl det som håller tillbaka kursen lite. Ser man på värderingen på nästa år, är väl runt 16 gånger. I USA har ju faktiskt, det är ju inte många delstater som har öppnat upp för kasinospel. De som har öppnat upp har ju de flesta öppnat upp för sportspel. Så det är väl bara en fyra delstater än så länge som tillåter Evolutions produkter. Samma i Asien är ju tillväxten jättehög, men det finns ju också en jättestor marknad till att ta.
Vad är rationalen bakom att de ska fortsätta få bedriva live casino?
Ja, vad är rationalen för att de inte ska få göra?
Nej, jag tänker mer kanske att de då tar marknadsandelar från en svart marknad, det vill säga att det blir mer kontrollerat, att de bedriver en faktiskt legal business som är under viss kontroll. Det är också ett noterat bolag, så att de har ganska stora krav på rapportering till exempel och så vidare. Alltså att det skulle kunna vara rational till att, att de inte då skulle bli bortlegaliserade, om man säger så.
Mm. Nej, men exakt. Nej, men det är ju, det är en bra måltavla för blankare till exempel att trycka på såna här grejer som vi har sett. Och precis som i Truecaller, när man har en stor verksamhet i Asien då, i Indien, så är ju Evolutions tillväxt kommer mycket från Asien just nu.
Mm. Jag tänkte på Nvidia också. Hur mycket liksom av deras tillväxt senaste åren har kommit från det här med att mina krypto? Och hur ser du på den delen framöver?
Ja, men som vi är inne på, halvledare och GPU, alltså grafikkort som Nvidia gör, är ju cykliskt i grunden ofta. Det kommer ett nytt chip och så liksom, köps det under en period och sen så ska det komma en ny generation. Krypto gjorde ju att man förstärkte lite den cykeln tillfälligt. Så gjorde man ju speciella chip för krypto. Så att Nvidia själva säger att det är en väldigt liten del som är det. Sen om man ska vara krass så används nog en hel del av även gaming-chippen till det. Och det är väl det aktien främst har kommit ner på nu. Men ser man bara på potentialen framöver, så bara det som kommer behövas i bilar för att kunna få mer funktioner, kunna få mer självkörande funktioner, även om man inte har full självkörande, så behövs det otroligt många chip. Och de ser ju att om några år så är ju marknaden för bilar tre gånger så stor som den är för gaming idag. Så det finns absolut potential där.
Och då hoppar vi tillbaka lite till Sverige. Vill du också köra investeringscaset på Plaid?
Ja, men Plaid är ju, väldigt många har ju testat det som konsument. Så att det är klart det finns inte jättemycket mer att säga där. Det jag ser som den stora potentialen på sikt är ju utrullningen i nya europeiska länder. Man kan ju nu styra golvvärme, jalousier. Det kommer vara lite utmanande att komma in på distributörer. Schneider är ganska stora ute i Europa, men lyckas de med det så ser värderingen nu inte alls särskilt ansträngd ut, även om man kan få några tuffa kvartal på grund av konjunkturen.
Mm. Och vilken är din bästa respektive sämsta investering, och vad har du lärt dig från dem?
Bästa är nog faktiskt Evolution, som jag köpte när de noterades. Då var det inte alls särskilt populärt, man tyckte det var en väldigt enkel verksamhet. Sämsta har nog varit Pandora, danska smyckesbolaget.
Och vad har du lärt dig från dem?
Ja, men Pandora var ju att snitta ner sig. Man tyckte det var en klassisk value trap. Låga multiplar, men tittade man i butikerna så var det ju i stort sett inget folk. Så att det var nog lärdomen där, att så här, titta på det från en konsumentperspektiv.
Yes, ja, men stort tack för att du kom idag, Johan. Nu har vi täckt det mesta inom tech i världen, känns
det
som.
Det blev väldigt brett idag.
Ja.
Men du löste det bra, Johan.
Ja, det var fint. Men och ingenting som sägs i den här podden ska ses som rådgivning eller rekommendationer. Och Johan tar inget ansvar för någonting som sägs.
Men med det så vill vi tacka för dagens avsnitt och glöm då inte att gå in på pinpointestimates.com och lämna dina estimat inför rapportperioden, för då får du ta del av andra investerares estimat och du får bättre koll på marknadsförväntningar inför ditt bolagsrapport.
Vi har lämnat våra estimat på de bolag vi är intresserade av, så gör det du med. Och stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates. Och framförallt stort tack också till dig Johan. Det har varit väldigt lärorikt idag. Så kul att du ville gästa.
Kul att vara här.
Suveränt. Så hörs vi igen nästa vecka.
Och jag glömde tacka alla lyssnare också. Så stort tack för det här avsnittet. Så hörs vi igen nästa vecka.
Ciao.
Ciao, ciao.
Hej då.